Vi har ett samarbete med Nextory, en underbar app där man lyssnar och läser e-böcker. Och jag har nyligen läst en bok som heter Paganini-kontraktet, Kepler, som är så spännande så att jag under den här perioden inte ville göra någonting annat än att bara klicka på och lyssna på den här spännande boken.
Mm.
Har du läst något?
Mm. Jag har en bok som jag gillar. Livet efter 40 med Nisse Edvard. Alltså den, en guide för män.
Mm. Mm,
den är faktiskt väldigt kul. Alltså den är, det är ju hög igenkänning. Man känner ju att allting kommer ju som ett brev på posten. Och det är roligt att reflektera över det han skriver. Sen Anders Hansen har ju sina fördel ADHD som jag gillar.
Ah.
Och sen började jag igår Släpp ångesten, fånga livet.
Ja, den har jag också kikat på.
Har du det?
Jag har den på min kommande som jag ska lyssna på. Jag måste också slå ett slag för min egen bok. Det är många sista tiden som har sagt att de har följt min bok och rasat i vikt. Och den finns ju också på Nextory, det är jättekul. Den heter Dags att bli smal.
Ja, men vad roligt, då passar jag på att göra reklam för min bok som också finns på Nextory. Ja. En flickfotografs bekännelse.
Ja, den var ju också en riktig bästsäljare.
Har du läst in din bok själv?
Ja.
Ja,
har du också det?
Ja.
Jättegoda nyheter till alla våra lyssnare. Just nu så får man lyssna 6 veckor gratis på Nextory. Och det gäller både nya och återkommande kunder.
Mm. Och Nextory har ju inte bara böcker, de har ju också tidningar.
Tidningar.
Ja.
Så man går in på nextory.se/relationspodden.
Och sen är man igång.
Sen är man igång.
Ja, jag säger tack Nextory.
Tack Nextory.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Det är väl jag som ska fråga hur det står till med dig. Jag hör ju redan på ditt tonfall att du är lite bakfull typ. Eller inte bakfull, men att du har druckit alkohol och haft kul i Örebro med Porsche-gänget.
Ja, väldigt, väldigt kul. Ett så otroligt lyckat event. Det är så roligt. Jag skrev ju det där i mitt Instagramflöde, att jag var inte helt lätt övertalad när du höll på att tjata om killarna i Örebro där med Porsche. Och jag bara, fan, ska man hålla på och pallra sig till Örebro för att köpa en Porsche? Det kändes så dumt. Men det, alltså, jag köpte ju min första Porsche i Stockholm. Och jämföra, alltså, det bemötandet och servicen och allt man får. Mm. Det är som, det är liksom som två olika världar. De är så fan, alltså, de är, de kan verkligen service, de här människorna. Och alla mina tjejkompisar, jag hade ju med mig 9 eller 10 tjejkompisar upp dit på det här eventet. Och alla är ju så här rörande överens. Att de är ju, de är liksom, vad ska man säga, så här osvenska. Nu får det inte uppfattas fel, men de är liksom osvenska i sitt sätt att vara. De är, du vet, det är bara så här, allting bara, det är mycket av allt. Det bara flödar. Och du vet, alla måltider vi har fått har varit helt så här magiska. Och det, alltså, du vet, det har varit så här super special på allt. Så här, ovanligt i Sverige, du vet, man beställer så här, ja, ah, vad vill du dricka? Nej, jag tar en gin och tonic. Ja, men då får jag direkt in en, liksom en ishink med någon så här lila Henrix. Jag bara, vad fan är det här? Jag har aldrig sett en Henrix-flaska som är lila. Nej, men då är det någon så här super special summer edition, jättegod.
Mm. Och, du älskar ju gin och tonic också.
Ja, men det visar sig att alla tjejer älskar gin och tonic. Jag trodde ju att det bara var jag, men nej, nej, nej. Det är ju liksom den mest populära drinken och ja men och bara, du vet så här, goda viner och hot shots och herregud vad vi har liksom härjat i Örebro ett dygn. Men framför allt så har vi ju åkt bil på bana och det var ju kanske, ja men det var ju kanske topp tre roligaste jag gjort. Alltså så här, Gröna Lund slängde i väggen liksom. Du vet, det, alltså, det är ju så roligt att köra racerbil på bana, så att jag tror inte att, alltså jag är då ändå ganska gammal och aldrig har testat på det, vilket är så här konstigt och väldigt beklagligt att jag inte har det, för att jag önskar ju att jag hade tagit mig till en liksom racingbana och kört bil på bana lika många gånger som jag varit på Grönan. För att det är ju så mycket roligare. Och alla tjejer var ju helt överens och har ju haft så roligt. Och de är ju så här sköna också. Det var ingen så här att de var liksom nervösa eller stressade över att vi, du vet, skulle kvadda någon bil. Utan det var bara så här supertydliga,
plattan i mattan, ja,
proffsiga instruktioner. Vi fick liksom lära oss så här bromshantering och köra slag. Det är så roligt nu när jag kommer tillbaka till stan och bara ska så här väja för någon kon. När jag skulle parkera här på Gärdet, jag skulle så här väja för någon kon inne på parkeringsplatsen. Jag bara, och bara kommer på mig själv att jag är lite coolare när jag kör bil nu liksom.
Ja.
Vi har haft jätteroligt. Och vi har både fått köra själva och även med riktiga liksom racerförare. Och jävlar vad det går undan. Alltså för fan, det
går så fort alltså.
Ja, det är så skräckblandad förtjusning. Man sitter där och bara håller i sig fastspänd med liksom så här, typ fyra bälten, hjälm, någon så här mask man ska ha under hjälmen utifall det skulle börja brinna. Man bara, ja, okej. Vi har haft skitroligt. Alltså vi har haft så jävla grymt event.
Ja, så kul att höra. Och jag tycker att det är två saker som är bra. Det ena är ju att de lägger så mycket fokus på att göra det kul för tjejer. För det är ju en mansdominerad sport. Alltså att köra på banor och så. Alltså bilsporten. Så att det är ju jättebra tycker jag att man lägger fokus på att göra det liksom female friendly och göra det så för tjejer. Och du var ju en perfekt ambassadör för de här tjejerna. Så det är ju jättekul. Och sen är det väl så, nu vill väl alla ni handla i bil, antar jag. Alltså alla blir väl taggade på
honom. Ja. Alla är ju sugna på att byta ut den bilen de har hemma mot en Porsche. Och jag menar, månadskostnaden blir ju inte, det blir inte så stor skillnad på månadskostnad om man redan liksom i dagsläget har en, ja men någon så här trött, stor liksom Merca GL eller någonting som är liksom, ja, som man.
Men framförallt så är ju andrahandsvärdet på en sån bil helt annat. Alltså det är ju det man tycker är så är fantastiskt. Det är alltså en riktigt så här retro Porsche kan ju vara värd flera miljoner nu, bara för att den andrahandsvärdet kan ju vara helt spektakulärt alltså. Så det är jättekul.
Ja men alltså men de bilarna vi åkte där på banan, de var sa han att de kostade runt liksom 4-5 miljoner nya, de bilarna. Och du vet, vi låg ju, var ju uppe i över, alltså en bra bit över 200 kilometer i timmen på alltså, ja, nej, det är ascoolt, skitkul. Och det känns ju helt säkert. Det var inte så att man någonsin tänkte att nu kommer jag dö liksom, som man kanske kan tro annars. Nej, jag tipsar alla människor som vill göra någonting, alltså en rolig aktivitet, och kolla upp vad man har en racingbana i krokarna och boka in sig på. Både köra själv, men även framförallt köra med såna här riktiga proffs. För att fan, det är en härlig adrenalinkick. Och man får inte dem så ofta längre i vuxen ålder. Det är väl typ Gröna Lund som... Jag skulle ju aldrig så här hoppa bungee jump eller fallskärm eller sådana saker. Det där tycker jag, det hör till ungdomen. Sånt gjorde jag när jag var 20 plus. Jag skulle aldrig göra det idag. Och därför är det väldigt kul att hitta saker som man verkligen känner att adrenalinet bara så här rusar i kroppen.
Och blev det sent igår?
Ja, alltså det blev inte jättesent. Det var ju en måndag, så det var ju inte så mycket folk ute i Örebro. Och det är ju fortfarande liksom restriktioner och så. Men Men vi hade en fantastiskt trevlig middag på ett hotell i Örebro som heter Mojo, som hade riktigt bra mat. Alltså det var riktigt sån här Stockholms fin krogmat. Otrolig nivå.
Och sen var ni hemma hos min gallerist där, Rickard, också.
Ja, precis. Sen blev vi bjudna hem till din gallerist som har alla möjliga olika konstnärer som han representerar där i sin sjukt coola våning. Så där var vi och tittade och hittade ju en jätterolig tavla med dig och Gynning där du är typ 20 år. Vet du inte vilka jag menar?
Ja, men är det när jag sitter, när hon sitter i mitt knä typ, eller nej?
Ja, hon är ju helt naken, så jag kan ju fatta att det här är inte en tavla du kan, du skulle inte kunna lägga ut den på Insta liksom, för hon är helt, alltså, helt öppna bröst.
Trevligt. Trevligt.
Ja, man ser ju knappt att det är hon. Tjejerna sa ju så att så här, man ser ju knappt att det är hon, för att hon ser så annorlunda ut i ansiktet.
Alltså hon är så ung. Sitter hon i mitt knä, typ, eller?
Jag tror det. Alltså du ser så ung ut så att det är helt...
Ja, men alltså det är så sjukt att jag tänker på det. För jag kanske var typ så här 20 bast. Ja. Eller det här kan jag ha varit så här 96. Alltså jag tror jag träffade... Gynning skrev ju ett brev till mig och jag plockade upp henne på ett möte första gången kanske 96.
Men då måste
då
det här vara
20 bast.
Ja, men det här måste varit då ert första möte, för man känner, alltså Gynning känner man knappt igen, och du ser ju, alltså du ser ut som ett barn som sitter där.
Jag var ju ett barn. Ja, tänk att Nova är 18.
Ja, precis, du var som och... Nova. Ja.
Ja, men typ liksom, det är så sjukt att tänka att jag började fota tjejer. Jag var ju, jag var ju fan knappt byxmyndig alltså.
Nej, men
Rickard Löv som ni var hemma hos där, jag älskar det här. Lärde känna hela, för vi hade ju en utställning i hans lägenhet, och sen så hade han bjudit in, det var ju då jag träffade Bodin och gänget där från Porsche. Det är första gången på en middag där. Det är ju snart 1,5-2 år sedan, tror jag. Det var min första bekantskap. Och livet har ju aldrig blivit sig likt sedan dess. Det har ju varit så mycket roligt. Och de har ju så mycket roliga jakter. Och vi har ju varit på ringen i Gotland. Och det är ju så mycket, det händer ju så mycket grejer. Jag ska på drevjakt nu också i december. Det är ju mega
kul. Med dem?
Ja, alltså alla Porsche-kunder är ju med på alla de här roliga, eller blir ju inbjudna på de här roliga aktiviteterna. Det är ju det som är så kul.
Alltså de är proffs på att underhålla sina kunder och göra sina kunder glada och nöjda. Alltså det jag råder vet. Ju ingen liksom.
Nej. Ja, men alltså, de har ju kunder, alltså en av deras kunder har ju köpt typ så här 6 bilar som han har liksom. Alltså då är man ju man kommer ju tillbaka liksom. Så att det är ju, jag har ju beställt Taycan Cross Turismo, den här nya elbilen som kommer. Den ser jag verkligen fram emot.
Ja. Jag fick ju en bil som han Andreas har gjort åt mig nu här, en rosa frozen strawberry.
Vadå, har du hämtat ut den nu eller?
Jag fick inte ta med den hem nu för att den var inte helt klar, så att jag får den om ett par veckor. Så att jag lägger ju ner Macan. Jag kommer inte köra Macan mer. Dels också för att jag tycker det är så ofräscht med bensin. Alltså så här, vem vill vara en miljöbov 2021? Alltså kom igen. Och du vet, de här elbilarna, det är ju som att köra go-kart. Alltså den här Taycan, alltså Taycan-bilen kan man ju köra på bana. Och det är kul,
det är kul.
Liksom.
Ja, man kan ju det. Och jag hämtade, jag och Nova, alltså, för det var ju lite roligt, för du satt ju och drack drinka med Rika. Då satt jag samtidigt med Ludde, Nova, sen kom Ringo, Harry. Och alltså vi satt ju hela gänget. Först var vi och vi möttes upp på KMK, men innan det så var ju jag, Nova, Falke och Rambo hos Agnes då på Volkswagen Stockholm och hämtade Novas bil. För nu var ju den klar för att köra ut, och nu har ju hon ju körkort.
Ja, det är
och den
otroligt.
Är också, det är en ID3, och den är också på el, och den är helt fantastisk. Alltså det är så härligt med att köra. Den är så rolig att köra. Den måste du också provköra.
Ja,
alltså,
det måste jag verkligen göra.
Den är så cool så att man dör. Och Nova är så cool i den. Och den har så mycket inbyggda... Du vet, när du lyfter på rumpan från sätet så stängs den av när du går ut ur bilen. Alltså den har massa så här säkerhetsfunktioner, kameror och sensorer. Och, ja, den är mega cool bil alltså.
Gud vad roligt. Ja, alltså, det låter... Kul. Ja, det är kul.
Men jag tyckte det var kul också att jag var liksom med Falke, Edith och Ross hemma hos Ludde när du och, för det var ju bara lite så här, alltså det var inte helt och hållet planerat, men vi hade så jäkla kul alltså.
Och då, för att klargöra, så är ju då Erika, som du pratar om, är ju då Novas mamma och min kompis.
Mm. Ja, så jag och Erika, Ludde är hennes man.
Ja, precis. Så att jag och Erika var i Örebro och körde racing på bana. Och du och Ludde satt hemma med barnen och hunden.
Ja, och då kommer vi utsökt in. Jag tycker du ska läsa den sista texten där. Mm-hmm. För den är ju, den handlar ju lite om det vi precis beskriver nu. Från en tjej som heter Amanda. Hon på bilden där är Amanda.
Jätte söt tjej.
Ja, verkligen en fin tjej alltså. Och hon skrev ett så fint den sista där, om du läser upp.
Hej Bingo och Katrin, inledningsvis vill jag tacka för en otroligt bra podd. Jag älskar att lyssna på era tankar, höga som låga, djupa som ytliga. Jag är en tjej på 23 vårar och är nöjd med mitt utseende. Tjänar för närvarande helt okej, men med mitt mål om att bli marknadschef ska lönespesen se annorlunda ut i framtiden. Nåväl. Som den trogna lyssnare jag är har jag... Vänta, varför sa du vad hon hette för förresten?
Men det hon är inte... Alltså det finns ju många Amanda. Hon är liksom inte anonym på det sättet.
Okej. Som den trogna lyssnare jag är har jag fått ta del av ett par relationsproblem, vilket får mig att nu stanna upp i vardagen för att skriva några rader till er, eller egentligen till de föräldrar som lyssnar. Jag vill att föräldrar där ute som bråkar, som tjafsar, som munhugger och som biter ihop ska förstå att deras relation går ut över deras barn. Jag är uppvuxen med två fantastiska föräldrar. De har och gör fortfarande allt för mig och min bror. Där råder det inga tvivel och jag älskar dem bägge. Men deras relation, parentes relationsproblem, har gått ut över oss. Det har bidragit till att jag och min bror har glidit isär, för vi har stängt in oss på våra rum, pluggat igen öronen med musik eller gjort något annat för att inte ta del av bråken som pågår utanför. När jag var mindre trodde jag det var normalt, för det är väl så alla har det hemma. Idag är jag äldre och förstår att det inte är alls normalt. Inget barn ska behöva växa upp med föräldrar som grälar. Självklart behöver man ibland rensa luften och man är inte alltid överens. För det tror jag är viktigt att visa att man inte alltid tänker, tycker och känner likadant. Men grälen ska inte handla om samma sak dag in och dag ut, år efter år. Grälen ska inte nå den gräns att man som barn önskar och skulle bli glad för att ens föräldrar valde att gå skilda vägar. För det är precis det jag tror att mina föräldrar skulle må bättre av. Att hitta någon annan att tillbringa livet med, eller kanske rent avleva själva. Vad som får mina föräldrar att fortsätta hålla ihop år efter år för mig är ett frågetecken. Jag har i så många år velat förstå. Kanske beror det på att min mamma är ett skilsmässobarn och att min pappa kommer från en gift familj. Kanske är det av ekonomiska anledningar som de fortsätter att välja en vardag tillsammans. Eller är det möjligtvis på grund av bekvämligheter? Jag vet helt ärligt inte, och det har tagit mig fram tills nu att förstå att jag inte kan ta ansvar för deras relation. Men vad jag istället kan göra är att ta ansvar för mig själv och min framtida familj. Och det är där som ni kommer in i bilden. Ni har fått mig att inse vikten av att skapa min egna plattform och en stabil grund att stå på. För i framtiden vill jag ge mina barn allt. Tid, såväl kärlek, men också saker. Jag vill främst ha möjligheten att lämna min partner om vi av anledningar inte kan vara tillsammans. Jag vägrar vara bunden till min respektive på grund av ekonomiska skäl. Förstå mig rätt nu, jag har ganska hög moral när det kommer till relationer. Och älskar jag någon så värderar jag den personen framför allt annat. Jag är realistisk i mina tankar och skulle aldrig ge mig in i en relation ifall jag inte trodde att den skulle hålla. Och jag lever med någon slags filosofi att man får det att funka. Kalla mig gammelmodig, men idag lever vi i ett samhälle där vi direkt ska bli stimulerade när vi känner rastlöshet. Är vi trötta på kaklet i badrummet så byter vi det. Ropar en treåring så är vi snabbt framme med paddan. Ja, ni fattar grejen. Och jag förstår att folk är livrädda för att nöja sig. Men oavsett om du vill höja ribban eller inte så handlar det om att leva i nuet. Om vi bara slutar tänka att gräset hela tiden är grönare på andra sidan skulle vi kunna uppskatta de fina sidorna som vi har hos varandra. Jag kan bara tala för mig själv, men så här tänker jag. Jag vill dock understryka för att man inte ska förlåta eller se förbi allt, men ibland ger vi upp för lätt. Eller, som i mina föräldrars fall, håller vi fast alldeles för länge. Det är tack vare dem som jag är okej vid tanken på att inte leva tills döden skiljer oss åt, tillsammans med mina framtida barns pappa. Jag vet även vad jag vill och inte vill ge mina barn. Och ni, Bingo och Katrin, ni har fått mig att förstå alla de fördelar med att gå skilda vägar utan bekostnad på barnen. Ja, jag rent av hoppas på att jag också en vacker dag kommer att ha två vrålsnygga och görgoa ex-män. Jag kan inte tacka er tillräckligt för den framtidsvisionen.
Fint.
Väldigt. Jag börjar bli, det är så många som, det är så många som känner mig som säger till mig att de blir så jävla förvånade för att jag lipar alltid vid fel till fel ställen. De bara, gud, man fattar aldrig när du börjar grina, då fattar man inte varför du börjar grina, för du börjar alltid grina vid så konstiga ställen som är helt så här orimliga för folk att fatta. Och jag fattar det typ knappt själv varför jag blir så här. Det var någon fråga för inte så länge sedan som vi hade den här mamman som hade den här jobbiga exmannen, så att hon till och med hade blivit fotbollstränare för laget för att underlätta för sitt barn, och så började jag grina där. Vad ska jag säga? Ja, det var väldigt fint. Det var fint, helt korrekt uppfattat. Och ja, det är precis så det är som hon skriver. Att man måste ju liksom försöka själv och komma fram till vad som är bäst för var och en. Och det är jättebra att hon har liksom redan vid så tidig ålder bestämt sig för att hon ska bädda sin egen säng och sova i. Och i den sängen får hon ha vem hon vill eller sova i själv. Så bra.
Såklart. Nej, men jag tänker också, jag tänker på som Falke var ju med mig igår, och jag tänker ju vilken enorm glädje han skänker mig när vi ses efter skolan och vi åker båt och vi åt middag, och sen som i morse när han kommer och liksom kramar mig så här innerligt. Du vet när de är så här lite morgonmysiga. Ja. Det är ju någonting liksom, du vet, de är ju lite så. Rambo kan ju också vara det. Ringo är ju mer liksom uppe och bara vill komma iväg och klä på sig så här, va? Men både, jag vet inte, det är ju en brytpunkt vid någon speciell ålder. Och Falke är ju precis uppe i den åldern. Rambo är ju liksom i någon övergångsfas, men han är ju också lite så här. Det är så, alltså det är ju så jävla mysigt när de kramar in sig, och de är som små geléklumpar och man bara så här blir ett med dem. Alltså det är ju det bästa som finns typ.
Sover du med alla tre i sängen?
Ja, men det är lite olika. Men vi har lite olika taktik för det där, och lite olika beroende på stämningen. Men det jag tänker då, att det, den, liksom, om man säger då motsatsen, eller motsatsen till det mysiga, det är ju i så fall att bråka med föräldrarna och att välja bort barnens intresse. Och jag har så svårt att ta in liksom hur man vill att barnen ska bli... Alltså jag blir ju så illa berörd när jag hör hur ledsna de här, så som hon beskriver den här flickan, liksom att de sitter inlåsta på ett varsitt rum och bara så här tappar nästan relation med varandra på grund av föräldrarnas... Det är så fruktansvärt tråkigt liksom. Och onödigt på något sätt.
Gud, verkligen. Jag tycker att det är så mycket sånt i, alltså in real life också, att jag liksom pratar med barn på olika ställen och olika sammanhang.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor burken. Byggmax, var smart, handla billigt.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Och som du vet, man får höra att så här, ja, men man, jag som vuxen fattar ju att han beter sig så här just nu för att han inte får den liksom bekräftelsen och kärleken som han behöver från, alltså oftast är det ju tyvärr papporna som ställer till det och som inte är tillräckligt närvarande, och det är liksom sönerna som, ja, men du vet, det är, man förstör ju barnens självkänsla genom att prioritera sitt jobb och sin karriär och sin liksom vad det nu kan vara. Tyvärr är det så.
Vi har en annan fråga som, eller en annat mejl som är faktiskt en återkoppling till din incident i Marbella.
Detta mejl är till dig. Efter att ha lyssnat på podden så har jag två tankar jag skulle vilja dela med mig av. För det första så tror jag att du fått i dig både Rohypnol och MDMA. Jaha, fan. Jag som har varit sugen på att testa MDMA. Det var ju synd att jag missade den upplevelsen. Mm. Det ska ju vara en väldigt härlig drog, vad jag förstår. Mm. På grund av att Rohypnol är en sömntablett egentligen, och om man får i sig en för stor dos av MDMA så kan man få hjärtklappning, skakningar, svettningar och allt det där som du beskriver. Får man i sig en för stor dos mår man inte bra alls. Man kräks precis som du gjorde. Tänk dig ifall du funderar på vad det kan ha varit, så att jag är nästan säker på att det var det du fick i dig. För det andra så pratade ni om hur man kan gardera sig så detta inte händer, och jag måste då rekommendera nagellacket Undercover Colors. What? Vad är det för spännande? Nagellacket ser helt vanligt ut. Får du en drink av en okänd person, doppa en nagel lite diskret i drinken. Om drinken är drogad kommer nagellacket ändra färg, och då kastar du drinken i ansiktet på idioten och drar. Ha det så bra, älskar er podd. Hoppas detta inte har påverkat dig i större utsträckning. Shit, vad sjukt. Vilken grej. Alltså, det här måste ju vara någonting för varenda tjej som går ut på krogen och blir lite för berusad för sitt eget bästa.
Undercoverscolors.com.
Undercover, nej, fan vad du sa det. Du bara Anders Covers. Alltså snäll. Under som under på engelska. Cover. Alltså undercovercolors.com.
Ja.
Svincoolt. Ja, det där, det är självfallet, kommer jag kolla upp det och måla naglarna med det. Det är ju helt fantastiskt. Och tänk, alltså vad är det för... Funkar det liksom? Fan vad coolt. Ja, det var jävligt. Verkligen. Okay.
Jag tycker vi har två frågor som angränsar till varandra. Mm. Och det är det första du fick, den långa. Och sen kan du egentligen koppla på och läsa den andra. Så läser du båda två och så svarar vi på dem tillsammans.
Men det där är inte korrekt information. Jag har en... anonymt brev om otrohet. Och sen direkt efter den så kommer angående incidenten i Marbella.
Ja. Så det är bara, och sen direkt efter det
Jaha. Okej, vad bra. Det är två 40-plus människor, så det blir toppen. Mm. Toppen. Det är viktigt att jobba med the mix.
Mm.
Jag och min man har haft ett förhållande i cirka 14 år. Det har varit några uppehåll under årens lopp där framförallt jag träffat andra, bland annat dig, Bingo. Jag orkar inte.
Ja, det var ju faktiskt lite...
Alltså, va? Fan, vad sjukt!
Ja, jag är okay. Lite osäker på vad... Jag vet inte om hon måste ju mena att... Jag vet inte riktigt vad hon menar där. Eller
ja, men vadå? Du kan väl inte ha koll på alla tjejer du ligger med, om de är i relation eller inte? Det är ju inte din uppgift.
Nej, det kan jag inte ha.
Ja, men jävligt rolig vändning där. Okej. Okay. Mm. Medan min man alltid velat att vi ska hitta tillbaka. Jag är idag 30 år och han är 42. Så beror väl på att jag är yngre, antar jag. Vi har två barn tillsammans, 6 och 11. Bra ekonomi, driver företag tillsammans. Och jag ett annat vid sidan. Plus att jag studerar på heltid. Vi har ett aktivt liv, resor och flera egna intressen. Bor i en mellanstor stad i södra Sverige. Nu till problemet. Jag fick för ett par dagar sedan ett anonymt brev där det står... Va?
Ja, men det är namnet på hennes man.
Jaha! Jaså, gud, det fattade jag börjat. Okej. Det är massa stjärnor, det är namnet på hennes man, är otrogen. Tänkte du ville veta. Och inget mer, inte vem det är ifrån, men det är skickat med post och adresserat till mig. Min man påstod att han inte har varit otrogen när jag visade brevet och ifrågasatte varför han skulle vara det. Och när han skulle hinna det och... Han inte har något intresse av att vara med någon annan och att vi har det så bra. Jag sa lugnt och sansat, utan att vara det minsta arg, att om han vill vara med någon annan är det helt okej. Och att vi hittar en lösning på livet då med och har han varit... Fan vad hon skriver slarvigt. Och har han gjort ett snedsteg så är det okej. Man är ju inte perfekt, men att jag verkligen vill att han ska vara ärlig. Mest för att jag ska veta vem som har skrivit och om det är någon i min närhet, så jag kan hantera det och inte verka som en blåst idiot som inte vet något. Min man verkar måttligt intresserad av att ta reda på vem det är från, vilket får mig att tro ännu mer att det faktiskt... är sant. För vem skriver ett brev, köper frimärke och går till en brevlåda 2021 om det inte är sant? Men varför vill han inte berätta sanningen? Speciellt när jag tar det så bra. Vad ska jag göra? Hur tar jag reda på sanningen? Ska jag bara släppa det och gå vidare? Det tycker min man att jag ska göra. Nu till fråga nummer 2. Min man, 45 år, stod och lagade mat. Jag gjorde en beställning på hans kort och han fick då en sms-kod för verifiering. Då han lagade mat bad jag om hans PIN-kod så jag kunde se sms-et. Han sa att han inte har en kod, men det har han. Att man måste öppna med ansikte.
Men med face ID.
Vilken snubbe. Gud vad roligt. Det där ansiktet. Jag sa direkt att han ljuger. Han har visst en kod. Varför får jag inte veta den? Då blev det ett jävla liv om hans privata sfär. Att jag absolut inte har tillgång till hans telefon, för den är privat. Får jag kolla i din telefon eller? Ja, det får du, svarade jag. Diskussionen startade och han satte sig på tvären. Han har sagt tidigare att jag får titta på hans telefon, men aldrig gjort det eller frågat. Varför detta nu? Jag sa att han döljer något. Han säger att det handlar om integritet.
Ja, vad säger vi här? Där har vi ju två... vi har ju två snarlika scenarier på något sätt.
Ja. Svinroligt att försöka lura en vuxen människa att säga nej, man kan bara öppna den med ansiktet.
Face ID, ja. Absolut, ja, men det är väl roligt. Men om vi börjar med den första frågeställningen där med brevet. Alltså, jag känner ju spontant någonstans att hade jag hamnat i en situation, i en relation där det hade dykt upp ett sånt här brev, jag hade ju aldrig kunnat släppa det. Alltså jag hade ju inte, jag hade ju någonstans krävt att liksom reda ut det. Alltså det går ju inte tyvärr, tror jag, att liksom bara så här, jaha. Det där hade ju dykt upp annars. Man måste ju få ett avslut. Precis så som hon beskriver.
Jag tror absolut att han har varit otrogen. Jag tror att det är mera provocerande än positivt, hennes reaktion och inställning. Jag tror att det provocerar honom att hon är så jävla skön i det här och bara så här, är det så är det okej, vi hittar en lösning. Att han bara blir, att han grips av panik över det typ och bara så här, men herregud, ska hon inte nu stå slita sitt hår och kasta liksom köksleven i ansiktet på mig och vara galen, varför är hon så jävla cool i det här? Och det får honom att tänka så här, men vadå, om hon har den inställningen just nu, då kanske hon tycker att vi båda ska ha samma inställning, vilket gör att hon vill kunna ligga med någon annan och det ska vara okej. Och det tycker han absolut inte är okej. Så då känner han att det är bättre att bara så här förneka in i döden istället för att leva i det här grymma, alltså den här grymma relationen som hon erbjuder. Jag tror bara han är liksom skraj, konservativ, falsk, slug och egoistisk. Han vill kunna fortsätta ligga med någon brud bakom ryggen på henne och låtsas som att det är, ja, men vara otrogen liksom. Så han är ju väldigt oskön här och hon är helt fantastisk. Så hur ska hon få...
Men alltså, om vi bara ser till båda. Alltså, jag tänker väl att någonstans så är väl, om man säger, ett viktigt grundfundament i en relation, det är väl att man på något sätt kan lita på varandra. Alltså det är väl, alltså så här, om det börjar dyka upp såna här situationer, alltså jag har alltid tänkt så när det gäller ens mobil och allting så här, va. Jag kan ju tycka att man måste få ha en liten privat sfär. Alltså på den punkten säger inte jag emot honom. Men det ska ju inte förekomma någonting i mitt liv kopplat till liksom sex och relationer som jag inte kan redogöra för min partner. Nej. Alltså det är ju helt absurt att jag skulle liksom så här... Jag menar, jag tänker liksom att man måste ju på något sätt, utgångsläget när man är i en relation måste ju ändå vara så här att det jag skriver till någon måste jag ju kunna stå för inför min partner. Eller den jag skriver med, eller den jag träffar, eller någonting. Alltså, det är väl liksom en så här, det är väl en gyllene regel man inte kan liksom börja rucka på. För börjar man rucka på den, ja, då får man ju i så fall se till, okej, så här, vad går våran relation ut på? Ja, vi kanske är då, och då kommer vi tillbaka till det här utgångsläget som vi hade med den första frågan, eller med det första brevet där det handlar om, eller mejlet där det handlar om att föräldrar håller ihop för barnens skull eller av en anledning man inte riktigt känner till. Så jag menar, det är väl klart att men allting i en relation måste ske i samförstånd. Om det är så att man bestämmer sig för att ligga vid sidan om, ja, då får man ju redogöra det hemma så att den andra personen har chansen att ta ställning till sak och ting. Så hon har ju ett sunt förhållningssätt. Jag tycker inte hon ska släppa det. Det kan ju inte bara komma ett brev där det står att han var otrogen. Så ska han bara så här, släpp det nu. Man bara så här, vem fan kan släppa det?
Nej, jag hade inte heller kunnat släppa det.
Men det är helt absurt liksom. Om det nu är så, som jag tror. Jag tror att han har satt på någon i hennes absoluta närhet.
Tror
sen har
du?
Det blivit... Men 100%. Varför skulle den personen anstränga sig med att skicka ett brev? Alltså varför skulle man liksom vilja... Den här personen... Men på, alltså var, den här personen... Han har, det kanske inte nödvändigtvis är någon i hennes närhet. Absolut inte. Men den här personen, han har ju gjort bort sig i det här sammanhanget på ett eller annat sätt. Och det har ju då gjort att den här andra personen den här personen som vet om det tycker ju att det är för jävligt det han gör. Och han vill inte ta konsekvenserna.
Mm.
Det är klart som fan att han säger att de ska gå vidare. Det är ju den enkla vägen. Det är svinenkelt. Släpp det. Det är bara ett brev där det står att jag har varit otrogen. Man bara, ja. Som att det skulle höra till vanligheten. Att man får liksom ett... Det får man ju inte.
Nej, nej.
Och likadant den här killen som börjar prata om integritet och allting. Alltså där får man ju bara sätta sig ner och säga så här, okej. Nu måste vi nog bara hoppa tillbaka lite tiden och säga så här, okej. Du och jag är i en relation. Vad har vi för grundvärderingar? Alltså
jag tänker på så här i mina två senaste relationer. Alltså du är ju jag kan ju alla dina koder till allting. Jag skulle ju alltså så här, om du skulle bli kidnappad idag, då skulle jag ju kunna komma in i alla dina elektroniska devices, koder. Mm. du är ju väldigt liksom öppen och enkel där. Mm. Men med Alex till exempel, han är ju raka motsatsen. Han har ju liksom olika koder på precis allting. Och alla koder är jättesvåra och jätteavancerade. Och hur mycket man än försöker att komma ihåg dem så är det omöjligt. Mm. Och han var ju alltid väldigt tydlig med mig när vi var i relation. Att jag får absolut inte sitta och liksom rota runt i hans telefon. Men jag hade aldrig något behov av det. Alltså aldrig, inte en endaste gång har jag stått i en situation där jag har känt att jag skulle vilja gå in och kolla lite i hans telefon för att jag kände 100% tillit till honom. Alltså det är så här, de mejlen eller smsen eller vad han än har i sin telefon, det vill han ha för sig själv. Och jag var så säker på att det aldrig någonsin skulle kunna finnas någonting där som på något sätt skulle skada mig eller någon liksom otrohet eller någon brud eller någonting. Så att jag tror att det är precis så som du säger, att det handlar ju om tillit. Alltså om man känner sig trygg i sin relation så ska jag, och så då ska inte jag behöva gå in och liksom rota i hans telefon. Om han inte vill det så ska jag inte göra det. Men självklart att om jag skulle börja få en magkänsla av att så här, varför, du vet, om jag skulle råka ut för den här situationen som hon beskriver, så här, du, vad har du för kod? Jag måste fick hämta ut den här verifieringskoden i din sms. Och han bara, nej, den vill han inte ge mig. Och jag skulle känna en känsla av oro i kroppen. Då är det ingen bra relation.
Nej, det är ju då. Nej, exakt. Så att jag menar, det jag säger det är att utgångsläget är ju att man inte kan bedriva någon slags hemlighetsmakeri bakom varandras rygg. Men sen kan man ju såklart ha olika förhållningssätt till det här med koder och integritet och allting. Och där är ju jag och Alex raka motsatsen till varandra. Han har ju väldigt mycket integritet. Han är ju ointresserad av att exponera sig på sociala medier eller hålla på. Liksom. Vi är ju två helt olika personer. Mm. Men det betyder ju inte, precis som du säger, att han vill... Det är ju kopplat till hans personlighet, men det betyder ju inte att han har en massa hemligheter. Nej, exakt. Så att man får ju hålla isär begreppen.
Det är en känsla liksom. Ja,
det är en känsla. Men jag tycker ju... Alltså,
och gud, han är så jävla jobbig. Jag kommer ihåg när vi var nu sist på semestern i Sierra Nevada. Mm. Och han hade med sig den här iPaden till Falke. På en vecka lyckades jag inte öppna upp den där jävla paddan när Falke ville kolla på någon film. Fick fråga varenda gång, för det var helt omöjligt att... Och han byter de där jävla koderna hela tiden också. Alltså fy fan vad jobbig han är. En annan har så exakt samma kod på allting liksom.
Ja, men typ ja.
Ja, man är olika, man är verkligen olika.
Ja, man är olika. Nej, men jag tror så här, skulle jag leva i en relation där det dyker upp ett sånt där brev. Alltså det är inget brev som jag bara så här, jaha.
Nej.
Det var väldigt, alltså det där skulle man ju gå. Och man skulle ju, det skulle ju börja bubbla så mycket irritation. För det blir ju så uppenbart att det där brevet kommer ju inte det där brevet kommer ju av en anledning. Och jag menar någonstans så sitter alltså, han ju inne på svaret.
Jag skulle bli så paranoid också av att ha fått det där brevet. Precis som hon skriver klart och tydligt. Man vill ju inte gå runt och känna sig som idioten som,
nej men det är ju det värsta.
Det är ju det värsta.
Det är, det värsta. Det är mycket värre än att han har satt på någon
på Ica Esplanad och och handla middag med mina tre barn och så ska du gå runt människor där inne som bara du vet att du vet att Katrins kille ligger ju med liksom har ju en relation med Stina.
Kassörskan.
Hon har ju till och med skickat ett brev till Katrin och skrivit att, att hennes kille liksom är otrogen och hon har ingen aning. Alltså du vet, det handlar ju bara om tid innan det kommer komma fram till Katrin. Och ska folk gå runt och prata så om mig?
Det är ju det som är så fruktansvärt förnedrande. Jag menar, saker och ting kan ju liksom hända på fylla just det, men att vara den här dumskallen som går runt och bara jaha, nej, jag vet inget, fattar inget. Nej, det vill man inte.
Nej.
Det vill man inte. Men vad ska vi säga till de här två kvinnorna?
Nej, men hon den första, hon får bara nöta på tills han ger henne någon sorts info eller tills hon liksom, ja men tills han inte kan ha någon möjlighet längre att inte berätta. Hon får kämpa på tills...
Ja, och nummer två?
Vad fan ska hon göra?
Alltså där är det ju någonstans, alltså när man är, om man befinner sig i en relation och man plötsligt uppstår, alltså då har man ju kommit tyvärr till en punkt där man har liksom börjat förlora respekten för varandra. Uh-huh. Så det är ju lite så här, det är ju ett jävla dåligt läge ändå.
Det är ingen bra så här relation liksom
och känna att ingen bra så här relation.
Du, vad du för kod på mobilen? Jag måste bara ta upp en verifieringskod här.
Nej, du rör inte min mobil.
Varför då?
Ja, men därför jag säger nej. Det handlar om min idé. Nej.
Men alltså, jag ska bara ta fram en kod.
Nej, sa jag. Nej. Rör inte den. Alltså, ge mig mobilen. Det går. Ge mig den.
Varför det? Vad är det med dig?
Men sluta, jag vill inte prata om det. Det är jätte... Jag tycker att det är viktigt att jag får ha min mobil i fred. Jag tycker det.
Men alltså,
du får bara acceptera det.
Aldrig.
Men så jävla sjukt. Ligger man och brottas av mobil. Men du vet, när gör man det? Alltså, det alltså,
nej.
Det är inte den relationen man vill vara i.
Nej, precis. Ja, du, bingo, med de orden så ska vi fortsätta... fortsätta livet här. Jag skulle vilja passa på att tipsa innan vi lägger på. Jag har tagit fram en helt fantastisk smyckeskollektion tillsammans med en smyckesdesigner som heter Sanna Falken. Och nu har äntligen alla de här smyckena kommit. Och det är prisvärda.
Men var det de hade på er igår, eller?
Ja, men det är bra. Ja, precis. Det är bra priser, de är jättefina och det är helt perfekta studentpresenter. Så jag kan verkligen tipsa er alla om att gå in på susannafalken.com och så klickar man på min lilla feja där, en bild som du har tagit, och så ser man ascoola, det är så här ring med så här, knutnäve och det är skitfina grejer. Tips, det var mitt tips för idag.
Ja, tack för tipset. Alltså, jag tycker också att de där smyckena var helt fantastiska. Och jag tycker bilderna vi tog blev också väldigt bra.
Ja, väldigt bra.
Kul.
Du, fortsätt att skriva era frågor till oss. Bindkatt, snabbla, relationspodden.com. Så var det inget mer?
Nej, vi ses nästa vecka.
Det gör vi.
Och till alla er som lyssnar, glöm inte bort Nextory.
Nej, glöm absolut inte bort Nextory. Nu får man ju lyssna gratis jättelänge, så utnyttja det här erbjudandet.
45 dagar till gamla och nya medlemmar på Nextory. Och ni går in på nextory.se/relationspodden. Tack Nextory.
Tack.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket. Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.